I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och välkomna till Gotodotter i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter i alla fall Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias Axelsson.
Men var är vi idag, Daniel?
Idag är vi kvar på Portepelle. Vi har suttit här i 2 veckor.
Mer än 2 veckor.
Mer än 2 veckor till och med.
Ja, nej, vi är tillbaka på Portepelle, ja, kan vi säga. Vi tyckte att ölen var så god, eller pepsin i ditt fall, så du inte dricker öl av någon.
Precis.
Tråkig. Nu, vi är på Portepelle, Daniel.
Ja.
De har jättefin port där och så dricker du Pepsi Max.
Ja. Det är åtminstone nästan samma färg.
Jag är nästan kränkt faktiskt.
Det är åtminstone samma färg.
Ja, men du har is i.
Ja, absolut.
Nej, men vi är tillbaka på Portepelle. Inte för att prata om Klippan igen, nej, för då har vi gjort gott och väl redan.
Idag ska vi prata om bron.
Och då tänker jag direkt på Nile City och gör referensen till Nej till bron, Nej till bron, ingen bro. Men det är inte den bron, alltså inte Ölandsbron eller Öresundsbron vi ska prata om. Inte heller om Göta Älvbron, för den har redan gjort ett avsnitt
om. Och inte Angeredsbron.
Inte Angeredsbron, utan
vilken
vi ska prata
bro är kvar?
Om Älvsborgsbron, och det är därför vi sitter här vid Portepelle. Vi ser tyvärr inte Älvsborgsbron därifrån vi sitter, men vi är ju, nu skulle jag faktiskt kunna säga att vi är ett stenkast ifrån Älvsborgsbrons södra brofäste.
Absolut.
Det går nog faktiskt att kasta en sten från Portepelle hela vägen till
Älvsborgsbrons. Och går man bara ut härifrån så ser man bron faktiskt.
Det gör man.
Det är bara att vi har väggar i vägen.
Ska du ta lite basfakta om bron?
Älvsborgsbron, basfakta, byggstart hösten 1963. Invigd 8 november 1966. 3 år bara. Den är alltså 900 meter lång och cirka 107 meter hög. Och det är inte brospannet.
Nej, om du tittar och om du vill ha den segelfria höjden, hur högt är det? Alltså hur höga fartyg kan åka under Älvsborgsbron?
Jag har hört att det är 40 meter.
45 meter.
45 meter.
Det står faktiskt en liten skylt precis under. Den kan man se också härifrån. 45 meter. Så fartyg som är över 45 meter ska banne mig inte försöka gå under Älvsborgsbron.
Men jag misstänker att den skylten är ganska stor.
Ja, man vill nog ha en, och så dessutom har man nog en viss felmarginal.
Det kan vara bra med felmarginaler ibland.
Svar ja.
Och man väljer alltså att bygga en bro här, och då kan man ställa sig frågan, varför bygger man en bro? Jo, man vill ju sätta ihop en typ av landmassa med en annan typ av landmassa. Och i det här fallet så vill man bygga ihop då det riktiga Göteborg med Hisingen. Och den relationen har ju alltid varit lite komplicerad. Ska du gå igenom det lite fort?
Ja, Hisingen har vi ju pratat om tidigare. Men Hisingen, det är ju Sveriges fjärde eller femte största ö. Lite beroende på hur man räknar. Gotland och Öland är ju de två största.
Mm.
Sen har ju SCB av någon anledning smugit in Södertörn som en ö. Som jag tror då blir Sveriges tredje eller möjligtvis fjärde största ö. Orust ligger ju där som 3-4 också. Mm. Och då petat ner Hisingen en plats.
Vad hände där?
Ja, Södertörn är ju i min mening inte en ö. Det är ju lite som att säga att Götaland är en ö för att Göta älv delar av norra Sverige från södra Sverige.
Mm.
Men utan det är ju en kanal som är grävd. Men oavsett hur man räknar på det så är ju Hisingen en av Sveriges största öar.
Mm.
Och Hisingen har ju haft betydelse i svensk historia. Framförallt för att Lundby och Tuve socknar låg på Hisingen. Och de två socknarna har ju tillhört Sverige sedan åtminstone mitten av 1200-talet och Birger Jarl. Sen i och med freden i Roskilde 1658 så blir hela Hisingen, eftersom hela Bohuslän blir svenskt, så blir också hela Hisingen svenskt. Och då spelar ju lite grann Lundby och Tuve socknar ut sina roller som sådana platser som gör det möjligt för svenska fartyg.
Då fick vi sådana jobbiga ställen som Torslanda och sånt.
De blir en del av Göteborg, eller de blir en del av Sverige i och med freden i Roskilde 1648, 1658.
Korrekt, för en del av Göteborg blir de inte för ganska mycket senare.
Nej, för Hisingen är ju initialt inte en del av Göteborg när Göteborg grundas 1621, utan Hisingen, det är ju lite grann Göteborgs kornbod. För det är ute på Hisingen som Göteborgs bönder odlar olika saker som man sedan tar båten över till fastlandet för att sälja på de olika marknaderna. Och sen är det från slutet av 1800 eller egentligen in på 1900-talet som de olika delarna av Hisingen successivt med början i Tingstadsvassen och sen med Lundby och Torslanda i mitten på 1900-talet, och sen tror jag de norra delarna av Hisingen blir en del av Göteborg först på 1970-talet. Mm. Så successivt så införlivas fler och fler delar av Hisingen i Göteborg. Men det här är ju under 1900-talet när sen då Älvsborgsbron blir byggd.
Vi har inte riktigt kommit dit än, för vi måste ju gå igenom allt det här kronologiskt. Jag har hört att första gången Göteborg nämns som stad så är det en holländsk koloni som ligger på Hisingen. Är det korrekt?
Ja, det är väl i någon mening korrekt. Göteborg som stad nämns vid namn första gången i början på 1600-talet. Och det här att det är en holländsk koloni, det har jag sagt vid flera tillfällen. Och det är ju i någon mening sant, för det är i princip holländare som bor där. Sen är det en sanning med viss modifikation, för det är inte bara holländare som bor i staden.
Sätt oss straight nu. Ja, hur var det?
Det är både tyskar och svenskar, och officiella språket varierar mellan olika, om det är i gudstjänster eller om det är i kyrkor eller om det är i kyrkor eller om det är i domstolar. Så det är inte bara holländare, det är mycket holländare, och holländare har en väldigt viktig del i byggandet av det här första Göteborg. Men att säga att det är en ren holländsk koloni, det är lite att skarva med sanningen. Men det är i alla fall första gången som Göteborg nämns vid namn. Så när Göteborg sen, alltså nuvarande Göteborg, grundas 1621 eller får sina stadsprivilegier 1621, då tar man namnet från det här Göteborg som ligger på Hisingen. Och det Göteborg, det är ju Gustav den andra Adolfs pappa, Karl den nionde. Alltså Karl den nionde som står staty vid Kungsportsplatsen, på den statyn som heter Kopparmärra. Det är Karl den nionde. Och han grundar då alltså det första Göteborg någonstans 1603-1604. Det finns lite olika uppgifter om exakt när han bestämmer att det ska byggas en stad på andra sidan om Göta älv. För som vi pratade om förra gången vi var här på Portepell och spelade in ett avsnitt, så låg ju på södra sidan Älvsborgs slott. Mm. Och det har ju funnits någon typ av befästning här sedan 1300-talet. Men när vi kommer in nu på 1600-talets början så bestämmer Karl den nionde att det ska byggas en ny stad. Och det har ju funnits flera föregångare till den här staden. Bland annat Älvsborgs stad som låg här nedanför Älvsborgs slott. Vi har Nya Lödöse som fortfarande, det här i början på 1600-talet, ligger där Gamlestaden ligger. Vi har Gamla Lödöse längre upp i Göta älv. Och det som gör att Karl den nionde vill bygga en stad där alltså Älvsborgsbrons norra brofäste idag ligger i den stadsdelen som kallas för Färjenäs, det är framförallt att han vill locka hit holländare och tyskar.
Varför vill han ha hit dem då?
Holländarna har under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet börjat växa fram som den stora sjöfararnationen, den stora handelsmakten. Så genom att locka hit holländska handelsmän, borgare, arkitekter och liknande, så vill Karl den nionde inlämma Sverige i liksom världsekonomin, för han tror i någon mening då att det ska gynna Sveriges ekonomi. Och tyskarna har ju sedan tidigare varit viktiga för den svenska utrikeshandeln med Hansan sedan tidigare. Tyvärr för vår kunskap om Karl den niondes Göteborg så finns det nästan inga lämningar kvar av staden överhuvudtaget. Det finns en kyrkogrund i Färjenäsparken. Det finns några tveksamma ritningar över staden. Mm-hmm. Och de är tveksamma på så sätt att man har senare tid kommit på att de här är nog inte originalhandlingar, utan det här är kopior av kopior av kopior. Och då vet den som har den minsta lilla källkritik att kopior av kopior av kopior kanske inte är de bästa.
Lite källorna. Som Bibeln.
Ja, om man ska använda det som källkritik, eller som käll, historisk källa, så är väl Bibeln inte jättebra av bland annat den anledningen. Men det här gör ju att vi vet ganska lite om Karl den niondes Göteborg. Vi vet ganska lite om hur Karl den niondes Göteborg såg ut. Om vi ändå utgår ifrån de här ritningarna som finns och tittar på hur nuvarande Göteborg faktiskt byggs. För det är inte orimligt att anta att det är Göteborg som sedan byggs under 1620-talet i någon mening liknar det Göteborg som fanns bara några årtionden tidigare på Hisingssidan. Så var det förmodligen ganska raka kvarter. Det fanns någon form av vallgrav. Det fanns åtminstone planer på att bygga en befästning. Förmodligen så byggdes aldrig den befästningen. För det Kalmarkrig som vi pratade om redan i avsnittet om Klippan kommer ju 1611 och rasar i Sverige mellan 1611 och 1613. Och om det gick illa för Älvsborgs slott under Kalmarkriget så går det ännu värre för Karl IX:s Göteborg, för det bränns fullständigt till grunden redan 1611. Så det gör att vi vet extremt lite om hur Karl IX:s Göteborg såg ut. En av de saker som vi dock vet och som kanske gör att man lite grann kallar det just för en holländsk koloni, det är att en av de saker som holländarna krävde, det var att man skulle ha skattefrihet, man skulle ha religionsfrihet, att man skulle få utöva sin religion i Göteborg. Och det som är lite intressant för dagens avsnitt, det var att man faktiskt redan här i början på 1600-talet ville att det skulle byggas en bro mellan Färjenäs och Älvsborgs slott.
Så det här Älvsborgsbron som idé är inte...
Den är inte helt ny. Den fanns redan i början på 1600-talet. Sen skulle det ju förmodligen, eller sen skulle det ju givetvis ha blivit en helt annan typ av bro än den vi ser idag. Men det fanns...
Menar du att hållarna inte kunde bygga hängbroar då?
Jag tror inte de hade byggt den bron så som den ser ut idag.
Men den blev ju aldrig av utan någon anledning. Den gamla bron, alltså förbindelsen där. Så nu får vi egentligen den första förbindelsen som inte då är färjor och sånt.
Ja, alltså tittar man på Hisingen kontra fastlandet idag så finns det ju ganska många. Jag tror att jag räknade till att det finns ett tiotal fasta älvförbindelser. Vi har Älvsborgsbron då givetvis, vi har den nybyggda Hisingsbron. Mm. Nu är Götaälvbron riven så den räknas ju inte längre. Men vi har Tingstadstunneln, vi har Marieholmsbron, vi har Angeredsbron, vi har Jordfallsbron, vi har Bohusbron och så vidare. Det finns ganska många förbindelser mellan Hisingen och fastlandet på olika sätt. Och de tidigaste förbindelserna, de är ju precis som du säger färjor, att man åker båt, alltså det finns regelbunden färjetrafik mellan Hisingen och fastlandet. Och bland annat i den här delen av Göteborg så har vi ju roddfärjor mellan Färjenäs och Klippan, och det har vi faktiskt redan från 1632 då norska bönder, det här är alltså innan freden i Roskilde, då hela Hisingen blir svenskt, då får norska bönder privilegier att ordna färjetrafik mellan Klippan och Färjenäs. Sen utvecklas det här successivt till dragfärjor, så att man drar med rep över på båtarna. Och sen 1874 så sätts de första ångfärjorna mellan Färjenäs och Klippan in. Sen så blir den första fasta älvförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet den så kallade Kvillebäcksbron, som senare får namnet Hisingsbron. Det är därifrån den nuvarande Hisingsbron har fått sitt namn. Och den kommer på plats samma år som vi får ångfärjetrafik här ute, nämligen 1874. Men den här Kvillebäcksbron, den är ju för låg och den är för liten och den är inte anpassad efter 1900-talet. Så 1939, strax efter att andra världskriget har brutit ut, så invigs ju Götaälvbron i snörusket. Och det fungerade ju ganska länge som den absolut viktigaste älvförbindelsen mellan Hisingen och fastlandet.
Det som ändå är intressant med Älvsborgsbron i någon mening, varför ligger den där den ligger? Det är väldigt långt ut liksom. Det är nästan så att det blir som en så här gräns. Nu börjar Göteborg när man har passerat bron.
Ja, alltså när man under andra halvan av 1900-talet började titta på och fundera över nya älvförbindelser, så hade man ju lite olika idéer om var man skulle bygga den här älvförbindelsen. Vi hade bland annat en idé, en tanke om att man skulle bygga en tunnel mellan Johannesplatsen och Gropegårdsgatan. Vet du var Johannesplatsen ligger någonstans?
Nej.
Du har ingen aning. Det hade inte jag heller innan jag faktiskt läste på och såg att en av planerna, det var att man skulle bygga en tunnel mellan Johannesplatsen och Hisingen. Och Johannesplatsen, det är idag en bilparkering som ligger nedanför Johanneskyrkan, alltså ganska nära Masthuggstorget. Mm. Och där fanns det en plan att man skulle bygga en tunnel under 1950-talet. Det här förverkligades aldrig, utan istället så blev idén att man bygger en bro här ute. Och den viktigaste anledningen till att man bygger en bro just här ute, det är ju för att i Frölunda, I Högsbo har det börjat byggas nya bostadsområden. Just vi det. Har hela Högsbo höjd, vi har hela Frölunda torg.
Pennygången.
Pennygången byggs i slutet av 50-talet. Mandolingatan, Järnbrott har byggts på 50-talet. Dessutom ute på Hisingen så har vi Vårväderstorget och Biskopsgården som växer fram under 50-talet. Mm. Så det finns liksom en poäng i att bygga ihop. Och ute på Hisingen så har vi dessutom mycket fabriker och varvsindustri. Så för de boende i Frölunda och i Högsbo som hade sina arbeten där ute så var det ju mest rimligt att man bygger en bro här ute. Och att man överhuvudtaget börjar prata om att bygga en ny älvförbindelse, det beror ju på de svenska rekordåren efter andra världskriget. För en av konsekvenserna av att det blir mycket bättre i Sverige rent ekonomiskt, det vill säga fler får jobb, medelinkomsterna stiger och med det så ökar också bilinnehavet. Och tittar man på krassa siffror så 1945, alltså precis innan de svenska rekordåren börjar, då hade vi 5800 registrerade bilar i Sverige. 1955 så har vi 21 700 registrerade bilar. 1965 så har vi 91 600. Så vi har alltså en mångdubbling av bilinnehavet i Göteborg och i Sverige. Och även om man redan under 1950-talet har breddat Göta älvbron så har Göta älvbron nått taket för hur mycket trafik som den bron kan svälja. Och det som är lite intressant det är att redan samma dag som beslutet om Göta älvbron fattas, alltså den 1 november 1934, då fattar man beslut om att bygga Göta älvbron. Mm. Då motionerar Göteborgspolitiken Torsten Hultin om en utredning rörande, citat, läget av och kostnaderna för en fast förbindelse över älven i de västra delarna av staden. Så redan alltså när man fattar beslut om att Göta älvbron ska byggas på 1930-talet så finns de första planerna på att man måste bygga ytterligare en älvförbindelse. Sen kommer ju hela andra världskriget emellan, så under andra världskriget så är det ju ingen större idé att dra igång några stora byggprojekt.
Nej,
utan det dröjer fram till 1946 som man tillsätter det som kallas för tunnelberedningen. Och den här tunnelberedningen, det är de som föreslår att det ska byggas en tunnel mellan Johannesplatsen och Hisingen. Och de här planerna, de är långt gångna. Och 1954 så beviljar stadsfullmäktige i Göteborg pengar till tunnelprojektet mellan då Masthuggstorget och Hisingen i princip. Däremot så stöter det här på patrull. För 1956 så kommer ett nytt förslag och då kommer förslaget om att istället ska bygga en hög bro mellan Färjenäs och Sannahöjden, alltså precis där Älvsborgsbron ligger idag. Så när vi kommer in i slutet av 1950-talet så föreslår hamnstyrelsen till stadsfullmäktige att man ska upphäva det gamla beslutet om en tunnel och istället besluta om att man ska bygga en bro. Och förslaget som är framtaget av en tysk firma, det innebär 45 meters fri segelhöjd, 25 meters brobredd, 4 filer, 2 cykelbanor och 2 gångbanor. Och det finns en stark opinion i Göteborg från både näringsliv och politiker om att man ska bygga en bro. Och när vi kommer in på 1960-talet så är det äntligen klart. För i början på 1960-talet så fattar man beslut om att det ska byggas en bro. Och nu har vi fått in mat på bordet så nu tar vi en liten reklampaus och kommer strax tillbaka.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så nu har vi kommit fram till den punkten att det är bestämt att det ska bli en bro. Men är det bestämt vad den ska heta?
Det skulle man kunna tro eftersom den ju heter Älvsborgsbron, och det passar sig ju bra för att det här ligger ju Älvsborgs slott och det är stadsdelen Älvsborg och liknande. Men Älvsborgsbron är ju ett av många förslag som cirkulerar som namn här i skiftet 50-60-tal. Det som verkar vara det populäraste namnet när man tittar tillbaka i gamla tidningstexter och så, det är ju Västerbron. Och Harry Hjörne, som är chefredaktör för Göteborgs-Posten och tillika lokalpolitiker för Folkpartiet, han är ju en av de stora förespråkarna för att det ska byggas en bro. Och han tycker ju att Älvsborgsbron är ett dåligt namn eftersom det ska vara svårt att uttala. Det är ju 3 vokaler och 10 konsonanter i Älvsborgsbron. Och jag märker själv när jag uttalar det att jag var tvungen att artikulera ordentligt när jag säger Älvsborgsbron.
Mm.
Så när man 1961 ska bestämma vad bron ska heta så är det faktiskt ända fram till några timmar före omröstningen oklart. För även Torsten Henriksson, en lokal socialdemokratisk politiker, vacklar i om han tycker att det ska bli Älvsborgsbron eller Västerbron. Och enligt legenden, eller vad han själv har berättat, så träffar han på väg till stadshuset och på väg till att det ska fattas ett beslut, så springer han på en 10-årig pojke vid Gustav Adolfs torg och frågar honom att, eller ber honom att uttala Älvsborgsbron. Och den här lilla pojken säger Älvsborgsbron och då inser Torsten Henriksson att det göteborgarna kommer göra, det är att de hoppar över de här besvärliga konsonanterna i uttalet av Älvsborgsbron. Så det blir Älvsborgsbron som man beslutar att den här bron ska heta 1961.
Så nu börjar Älvsborgsbron att byggas, och med alla stora byggprojekt blir det inte en massa bråk? Är det inte saker som ska rivas? Och vad händer liksom?
Jo, alltså för själva bron som sådan är det ju inte jättemycket som behöver rivas eftersom den går över vatten. Men när man bygger en bro så måste man ju dels bygga en massa brofästen som ska stå på land eller i vattnet som det gör på Färjenässidan. Men det som framförallt påverkar den omkringliggande miljön, det är ju alla tillfartsleder och alla de moten som måste byggas för att man ska kunna åka upp på Älvsborgsbron. Och om man tittar först på den norra sidan av älven, alltså vid Färjenäs, där Karl IX:s Göteborg låg för länge, länge, länge sedan, så finns det en god gnejsgrund under botten en bit ut i älven, så där var det inga problem att sätta det norra tornet för bron i vattnet. Och Färjenäs påverkas ganska lite, tycker jag, när jag tittar på kartor före och efter själva brobyggandet. Och det kan ju bero lite på hur man ser det, för det byggs också en del industrier i anslutning till Färjenäs. Så min upplevelse är att det är snarare industriernas framfart som har påverkat området vid Färjenäs. Men det är några enstaka hus som får flytta på sig, som man får riva. Dock, det som blir den stora skillnaden för Färjenäsområdet, det är ju att när Älvsborgsbron byggs så får ju Färjenäs som stadsdel minskad betydelse. För nu åker man ju liksom inte till Färjenäs längre, utan man åker över Färjenäs och åker till, istället för att åka till Färjenäs. Den stora påverkan på bebyggelsen, det är ju när vi kommer över på den södra sidan, alltså i Sanna och runt Klippan. För det första så är man ju tvungen att sätta det södra tornet på land, för grunden i älven på den södra sidan är inte tillräckligt bra, utan man är tvungen att sätta det på land. Och sen uppe på Sjöbergen, där Sjöbergskolonin ligger idag, så fanns det en ganska brokig samling bebyggelse. Bland annat så har det sedan 1873 funnits en boplats för Majornas nattman. Och en nattman, det var den personen som hade ansvar för att ta hand om döda djur i stadsdelen och se till att de försvann utan att det skulle uppstå några problem. Det var också nattmannen som skulle se till att avliva alla herrelösa hundar som sprang runt i stadsdelen. Det här huset rivs förvisso redan 1945, men mycket av den bebyggelse som ligger runt omkring där på Sjöbergen rivs i anslutning till att man ska ge plats i slutet av 1950-talet för Älvsborgsbron. Det här koloniområdet som finns uppe i Sjöbergen, det är däremot nytt. Det byggs på 1970-talet, så det fanns inte när Älvsborgsbron sen byggdes och skulle invigas. Sen även nedanför Sjöbergen så försvinner en del gator, bland annat Slottsgatan och Nya Varvsvägen, och en hel del gamla hus får rivas när man ska dra fram Älvsborgsbron och de tillfartsleder som ska ansluta till Älvsborgsbron, bland annat en gammal 150-årig välbevarad privatskola och ett antal bostadshus i anslutning till sockerbruket nere på Klippan är man tvungen att riva. Och en annan sak som är lite intressant är att när man gräver för att se till att Älvsborgsbron ska kunna byggas, så gör man en ganska makaber upptäckt. Man hittar nämligen en massgrav från tidigt 1800-tal där över 200 kroppar, eller 200 skelett, kropparna är väl ganska ordentligt förmultnade.
Nu får vi hoppas.
Och, ja, och dödsorsaken märker man är tyfus. Och troligtvis är det från den tyfusepidemi som drabbade Göteborg och Sverige under det tidiga 1800-talet. Ett annat område som rivs när man ska bygga Älvsborgsbron, det är den så kallade Indianbyn, som var enkla bostadspaviljonger som man byggde efter första världskriget för att lindra bostadsnöden, som man sa. För det var ju en enorm bostadsbrist även då i Göteborg. Alltså under det sena 1910-talet så bygger man de här nödbostäderna som får namnet Indianbyn i folkmun. Tanken var att de skulle vara tillfälliga när de byggdes. Precis som Pennygången skulle bara stå i 20 år när det byggdes 1959, så var tanken att den här Indianbyn bara skulle stå en kortare period. Men de rivs alltså inte förrän under 1950-talet, för när man ska ge plats åt Älvsborgsbron.
Det märks att det var en liten annan tid med tanke på att man kallar det för Indianbyn. Liksom.
Ja, jag ska väl inte säga vad den området i Olskroken kallas. Vi kan ju säga att N-ordet används i när man ska kalla vad den byn kallades.
Mm-hmm. Ja, då har vi fått liksom en bakgrund där. Men när är allting klart?
Den 8 oktober 1966 så är det dags för dåvarande ecklesiastik- och kommunikationsminister Olof Palme att återigen ta sig till Göteborg för en stor invigning. För vad har han invigt samma år, några månader tidigare?
Frölunda torg!
Bra, Daniel, det hade du koll på.
Ja.
För Olof Palme, han är ju då kommunikationsminister, så han får i ansvar att inviga Älvsborgsbron.
Han var någonting mer, kan du säga det en gång till?
Ecklesiastikminister.
Jag kan inte säga det, vad är det för något?
Det är utbildningsminister. Det är ett gammalt ord för utbildningsminister bara. Och det var en stor folkfest när Älvsborgsbron skulle invigas. Man räknar med att ungefär 20 000 göteborgare hade tagit sig till Älvsborgsbron och bjöds där bland annat på varmkorv. Och enligt uppgifter så ska det här ha varit Sveriges längsta hängbro när den invigdes. Numera har bland annat Höga Kustenbron uppe i norra Sverige gått om som den längsta hängbron i Sverige. På kvällen den 8 oktober så bjöds det på finmiddag på Börshuset inne i centrala Göteborg. Och den totala kostnaden för hela det här bygget har då uppgått till 130 miljoner. Och när den då invigs under hösten 1966 så är det lite för tidigt för att direkt utvärdera hur viktig bron är. För dels så vill man avvakta dagen H, alltså dagen då vi övergår till högertrafik i Sverige 1967, tror jag
just,
det är. Alltså året
just
efter.
Det, detta är innan det.
Så, och dessutom så har man inte anslutit Högsboleden ännu när Älvsborgsbron är inbyggd. Oskarsleden är inte heller byggd, dessutom är den leden som går bort mot Frölunda som heter Västerleden. Inte invigning kommer ju först på 70-talet. Så det är ju egentligen först några år därefter som man kan utvärdera hur viktig Älvsborgsbron är. Och det, men det man kan konstatera ganska tidigt i Älvsborgsbrons historia, det är att varven och oljehamnen ute på Hisingen gynnas, och de människor som bor i till exempel Frölunda och Högsbo, de får ju betydligt kortare pendlingstid.
Vad för jävla synd att det skulle bli varvskris där.
Ja, för det som sen händer, det är ju bland annat att vi får en varvskris i Göteborg. Men Älvsborgsbron får ju när den invigs 1966 en stor betydelse för att framförallt minska restiden för de som arbetspendlar från de västra stadsdelarna ut på Hisingen.
Och så kan vi fortsätta nu kronologiskt. Vad händer liksom sen med bron? Finns den kvar?
Ja, uppenbarligen om vi står och tittar ut så kan vi fortfarande se Älvsborgsbron. Och redan ett år efter att den har invigts, alltså 1967, jag tror att det är ett halvår efter själva invigningen, så går den sista båtfärden med färja mellan Färjenäs och Klippan. Och numera så kan man ju åka med älvsnabben från, inte från Färjenäs utan du åker från Eriksberg till Klippan. Men den sista reguljära färjeturen mellan den här flera hundra år gamla färjelinjen mellan Färjenäs och Klippan, den går 1967. Och efter det att färjetrafiken avvecklades så har ju färjeläget på Färjenäs, alltså den plats där färjan anlag, förfallit successivt. Och även här det färjeläget som låg vid Klippan, det är alltså inte där älvsnabben lägger till idag utan det är närmare Sjömagasinet. Så har liksom de delarna. Nu har det funnits planer under de senaste åren på att man framförallt ska rusta upp färjeläget vid Färjenäs. För det finns ju ganska långtgående planer på att rusta upp hela Färjenäsområdet. Men om man tittar på själva Älvsborgsbron så händer det ju egentligen inte jättemycket med själva bron under de kommande årtiondena. Man målar om bron under det tidiga 1990-talet från den gamla gråa färgen till ärggrön. Man lägger in ny belysning på bron, så istället för att ha lampor som hänger i linorna så har man strålkastare som lyser upp bron underifrån. Mm. Och under de senaste åren, alltså från 2019 och framåt, så har det ju skett ganska stora reparationsarbeten på Älvsborgsbron. Och då har ju inte minst de som har arbetspendlat med bil över bron noterat, för det har varit ganska svårt att ta sig över bron under de senaste åren. Och det beror ju på att Älvsborgsbron har ju nu stått i, vad blir det, dryga 50 år. Så bron behöver ju underhållas. Och då blir det ju naturligt så att man är tvungen att stänga av delar. Men tittar vi på Älvsborgsbron idag så kan man väl i någon mening säga att den står där som någon form av monument över 1960-talets storskaliga byggnadsprojekt. För det är ju en period i den göteborgska och den svenska historien då allting verkligen pekar uppåt och framåt. Vi bygger miljonprogrammen, börjar byggas när Älvsborgsbron invigs. Vi har fortfarande rekordår, det här är innan varvskrisen. Och allting pekar verkligen uppåt. Och jag tycker ju verkligen att Älvsborgsbron är en ganska monumental bro om man jämför den med den gamla Göta älvbron.
Jag håller fullständigt med dig. Jag skulle till och med vilja säga att Älvsborgsbron är här ju en symbol för Göteborg.
Ja, faktiskt. Mm. Och Thomas von Brömsen med sitt band Majornas tredje rote har ju skrivit en låt om Älvsborgsbron där man kallar det för världens åttonde underverk. Jag vet inte om det riktigt ska gå så långt. Men om man tittar liksom på nutid och brons framtid så bron kommer ju stå i ytterligare ett par decennier. Jag tror man räknar med att bron har en ungefär teknisk livslängd på ett halvsekel. Men
Ett halvsekel till. Så 100 år totalt.
Någonstans där. Och jag tittar på Göta älvbron till exempel. Den stod ju inte riktigt i 100 år.
Men jag tror att man
räknar med att Älvsborgsbron kommer kunna stå i drygt halvsekel eller knappt halvsekel, lite beroende på hur man räknar. Så därför så var det så intressant att jag för bara ett par veckor sedan noterade i en artikel i Göteborgs-Posten att man planerar att bygga ett helt nytt bostadsområde på i just anslutning till Älvsborgsbrons södra brofäste, alltså i den, vad ska man säga, vid det motet som när man precis kommer av Älvsborgsbron när man kommer från Hisingen, så är planen att man ska bygga ett jättelikt bostadsområde i den lilla skogen som är omsluten av den här leden när Älvsborgsbron sen ansluter ner till Oskarsleden.
Undrar många som kommer bråka om att det är just deras grönområde som tas bort.
Just det grönområdet tror jag inte är så
inget skulle förvåna mig.
Det kommer säkert ändå. Men det som var intressant i artikeln, det var just det att där man pratar om, det här är fortfarande väldigt mycket på planeringsstadiet, det är ju inte alls klart att det ska byggas något, utan det var en plan, en idé man hade. Men när man pratade om de här planerna så var ju just en grej med det hela att man var tvungen att ta hänsyn till dels reparationsarbete och liknande på Älvsborgsbron, man måste underhålla bron, men också det att om det ska byggas en ny bro, vilket det ju förmodligen kommer behöva göras inom liksom, till och med din och min livstid. Men då måste man liksom ta hänsyn till att när man bygger en helt ny stadsdel, då måste man tänka, men var ska nästa bro? Om man nu bygger en ny bro när Älvsborgsbron har när Älvsborgsbrons livstid har löpt ut, var ska vi bygga den bron? Då måste man ta hänsyn till det när man bygger ett nytt bostadsområde. Mm. Så på så sätt så är ju liksom även den framtida stadsplaneringen intressant att ta hänsyn, eller man måste ta hänsyn till det här byggnadsverket, det monumentala åttonde underverket som Olof Palme invigde 1966.
Ja, och där har vi väl sytt ihop påsen, eller är det någonting mer du vill?
Nej, jag tycker att vi har tagit Älvsborgsbron från det tidiga koloniundes Göteborg och holländarnas önskan om att bygga en bro fram till det att det faktiskt står en bro och ytterligare en liten tid framåt.
Mm. Och med det så säger vi tack så mycket för oss.
Ja, och påminnelse bara att bli gärna månadsgivare på patreon.com så slipper du reklamen.
Just det. Bli gärna det. Då blir vi jätteglada. Ha det gött.
Hej.
Hej.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.